Du lyssnar på... Nej, du kan inte snora mitt i början. Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Noah Bachner och Daniel Kristoffersson. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Flygande Jakob. It's time to get rebel!
Världens godaste rätt.
Ja, det är ju inte det.
Och jag, är det ens en maträtt?
Nej, jag vill ju ändå... Vi höll på här innan vi började och pratade om... Vi ska gå på en viktig affärslunch imorgon.
Mm.
Det var, exakt. Eller ska vi porträttera det så?
Ja.
Både jag och Disco är på väg till Hammarby, precis som alla andra.
Exakt.
Nej, men du kollade igenom någon matmeny här då för någon restaurang som vi eventuellt skulle gå på. Och vad de serverade idag då var Flygande Jakob. Då vill vi prata om att Flygande Jakob är en maträtt som verkligen delar generationer. Att jag har ju fördomen att du som är... Hur många år äldre än mig är du? 5 år eller?
Ja, ja. Sex. Kanske.
Sex, ja, något sånt. Ni var de sista som gick på att det här faktiskt gick att äta.
Exakt.
Och att det här är ett jätte urspårat socialt experiment egentligen. För att det är ju inte en maträtt.
Nej, det är ett hopkok av...
Ja, det som fanns hemma någon gång. Och som någon hade. Ja, det är helt...
Nötter, banan, ananas,
och kyckling
i curry allt. Så allt smakar i curry.
Ja, det är som att någon har ätit en hel dag och sen spytt på kvällen.
Ja.
Då kommer allt det där upp. Fan, lite curry till lunch. Nu banan däremellan och en påse nötter på kvällen.
Det var en bra beskrivning. Ja.
Så tycker jag att det i alla fall. Men ja, så din generation får gärna någon gång... ni kan ju prata ihop er och sen förklara för oss vad det var ni tänkte... Som var ätbart.
Jag ska bjuda hem dig på middag någon gång, så ska jag bjuda på Flygande Jakob. Då kan man slänga in till vad som helst.
Ja, jag kan tyvärr inte då.
Nej. Och så ska jag bjuda på Campari juice som drink. Mm.
Ja, du hör ju själv.
riktig 90-tals fest.
Okej, boomer.
Men du, det är mycket blaj nu här från oss och det finns en anledning till det. Det händer ju ingenting på silly season.
Nej,
det är ju helt dött.
Det händer ju väldigt lite i svensk fotboll den här veckan överhuvudtaget.
Marcus Lantz har tagit över Mjällby.
Peter Wilson.
Superettan övergång. Sheriff i...
Ja, var kommer de? Ah, jag kommer
Moldavien.
Ja, precis. Eller? Ja, något.
Ja. Ja, det är ruggistilt. Ja. Och Mohamed Tankovic övergången verkar ju hänga i luften också.
Ja.
Jesper Jansson var ute och svingade här mot Genoa i ett, tror jag, sista försök att sätta press på att klubben ska höra av sig.
Men som vi pratade om det här igår, jag och några andra. Han har ju skrivit på ett kontrakt, eller?
Exakt.
Och då finns det ju en juridisk grej här.
Nej, men det är, om inte klubbarna är överens om det sista så är det ju...
gäller inte kontraktet.
Nej, så är det ju. Och det är ju ganska klart.
Så det finns ingen process att inleda för Bayern här?
Nej, det finns inte. Nej, absolut inte.
Och inte för honom heller.
Nej, men däremot tror jag han hoppas. Jag tror att det är presidenten som vill ha Mujo som har liksom gjort klart det här. Och nu har det kommit en ny sportchef och då är det kanske lite känsligt och sådär. Så att han hoppas ju fortfarande att det ska bli en övergång. Som vi sa i senaste avsnittet så har han varit till och med att kolla på hus där nere. Så att ja, nej, vi får se. Men
jag tycker ju framförallt synd om Mujo i det här.
Alltså. Och är det rätt att gå till Genoa när det är så jävla struligt nu då?
Nej, det tycker jag verkligen inte att det är. Men han har också pratade hela säsongen om att välja klubb noggrant och inte gå någonstans där det inte fanns en plan för honom och sådär. Och här fanns inte ens en plan för att slutföra pappershandlingarna i samband med övergången. Det låter ju inte så himla bra.
Nej, men det blir spännande att följa. Vi får väl som sagt återkomma det här när silly season börjar ta fart igen. För att det är väldigt, väldigt
lugnt.
Men samtidigt, jag tänkte på det också. Jag pratade med några liksom värdeinsatta och de tror inte att det kommer hända så där jättemycket i toppklubbarna framförallt. Malmö ska ha en forward, det är ju klart. Djurgården ska väl ha också en forward. Hammarby, ja, och Mujo stannar. Behöver de ens värva speciellt mycket?
Nej, möjligen inte. Det man tänker är väl att AIK har tappat väldigt många spelare som var en stor del av deras A-lag.
Ja, fast de ska skära ner. De ska ha 12 miljoner mindre budget i år. Om de inte får sålt något så tror jag inte de kan spendera sådär jättemycket pengar.
Men har de råd att tappa? Är
det nej, det kommer ju komma in.
Nyholm,
nej,
det kommer... Ekstrand, Saletros liksom, och inte plaga in nya
det spelare. Kommer ju komma in en där. Men det är ju inte kommit att vara som förra året.
Nej.
Det kommer vara mycket, mycket lugnare än på länge tror jag.
Vi ska ju göra en grej här i det här avsnittet
precis.
Eftersom det inte har hänt någonting. Så nu går vi lite händelserna i förväg. Men i och med att det här var den mest händelslösa veckan med allsvenska mått mätt på hela 2019 tror jag. Jag kan liksom inte påminna mig om en mer händelslösa sju dagar. Det har säkert hänt någonting jättestort som vi bara totalt blankar här.
Nej, men det är det där. När vi säger så här så kommer det ju hända när podden har släppts.
I samma sekund, ja. Nej, men jag menar, det är ju... Andreas Alm gjorde ett hedervärt försök att sätta igång folk med tips om hur media kommer tippa tabellen.
Oj, vad kul!
Jag tycker att han resonerade ganska smart, ungefär sådär som det kommer se ut, tror jag.
Mm.
Men riktigt så roligt ska vi inte ha än, eftersom det kan hända ganska mycket fortfarande. Det är ju, vad är kul när jag skrev till dig att vi mässade om det där, att så här, varför man inte ska tippa tabellen nu.
Nej.
Och jag bara, plötsligt har AIK köpt Kasper Dolberg för det. Och du bara, va?
Ja.
Kan vi skriva det här?
Ja, exakt. Så, vad heter det? Svältfödd var jag på, så precis heter. Apropå Häcken så träffade jag Erik Friberg på Brillo. Han var där tillsammans med Mattias Ranegi.
Har du?
Ja. Friberg hade noterat, alltid lika trevlig, hade noterat Häcken-supporternas raseri mot mig.
Oj! Här, för att
han är så pass... Ja, så han lyssnade på podden. Han skulle ju vara konferenser, tror jag, på Toto Balotto 300. Han var väl där.
Just det. Deras 300-avsnittskalas på någon teater här i Stockholm. Oscarsteatern den brukar vara på.
Precis.
Vi ska, men vi gör så här istället då, den här veckan. Eftersom vi inte har några roliga så kallade snackisar, så tänkte vi göra någon sorts statuskoll, hälsokontroll på klubbarna.
I alla lagen.
Varenda lag, ja. Och egentligen utgå lite grann från hur vi tycker att de mår den 10 december 2019. Vad de behöver göra inför 2020, både på tränare och spelarsida. Och för att vi inte, eftersom vi inte tippar tabellen, så kan vi börja i bokstavsordning då. Och då har jag gått på den här väldigt formella bokstavsordningen, där det blir, andra laget blir BK Häcken, så att det börjar på B.
Aha.
Innan alla rasar då över att jag borde vara. Ja. Men vi börjar med AIK och tränare Rickard Norling, som ju kommer stanna.
Ja.
I AIK efter att ha varit sparkad flera gånger.
Det var flera gånger.
Många gånger han
Stare och
fick gå. Brännström.
Andreas Brännström skulle ta över
det. Alla möjliga. Det var någon annan som, jag fick höra senaste veckan här att det var på väg. Men jag är rätt övertygad om att så är det inte.
Nej.
Han kommer stanna där.
Ja.
AIK har plockat in Erik Otieno, den här vänsterbacken, som var i Vasalund förra säsongen.
Kenyansk landslagsman som jag tror det fanns en plan med från början, att AIK, han var ju alldeles för bra för att spela Division 2, men jag tror att de inte vågade. AIK hade väl en plan att de tog honom, och så vågade de inte sätta in honom i A-laget direkt när de liksom låg så här, eller inför den här säsongen, och så satte de han i Division 2, och då var han alldeles för bra för det, och nu tar de tillbaka han och är väl tänkt att bli en startspelare nästa säsong. Så att jag tror att det var ganska givet att det skulle bli AIK även när han värvades till Vasalund, fast det fanns en del intresse på honom från annat håll också.
De har ju även fått tillbaka spelare från lån då, som var borta den här säsongen. Det känns ju inte som att det finns någon riktig framtid för vare sig Nicola Stefanelli eller Stefan Silva.
Nej, Stefanelli, det ska ju till en kovändning deluxe av Norling om han ska spela.
Han är ju lite konstig historia med honom. Därför att det kostar ganska mycket pengar. Jag tycker att han har varit ganska bra i perioden han har spelat. Han gjorde rätt mycket mål i början när han kom. Sådär. Men har ju verkligen inte fått förtroende. Och det kommer inte bli någonting där heller.
Och det har vi ju sagt. Har man en gång, Norling bestämmer sig ganska fort. Fråga Simon Tern, och finns det nog flera exempel på det. De som inte får chansen. Liksom.
Mm. Så är man out.
De
tappar ju dessutom då Jesper Nyholm, som vars kontrakt går ut. Joel Ekstrand, vars kontrakt går ut. Båda de är ju extremt skadedrabbade.
Det känns som de inte har spelat på ett...
Nej, de har inte varit en del av det här året i alla fall. Anton Saletros låneavtal går ut, men han var ju rätt sugen på att stanna kvar.
Ja, de jobbar väl på en lösning där.
Och det hade varit bra, för han är riktigt bra. Kommer ju till januari-turnén också med landslaget. Och sen så Shindo Basi och Tarik Elinossi som försvinner också. Men jag ser ju att det här är en trupp som där det försvinner ganska många seniora spelare på stora löneposter, och att jag tror att AIK kommer vara hyfsat aktiv ändå. De borde vara det.
Ja, jag tror att det hänger mycket på till exempel om Ado försvinner eller inte, om de gör någonting. Sen tar de väl in en anfallare. Sen är det väl, jag läste nu, Fotboll Direkt hade väl uppgifter på att det kunde bli en kovändning av Tarik.
Han stannar i alla fall.
Nej, men jag har svårt att se att det blir så, men det var väl inte helt uteslutet. Men jag tänker ju efter det där utspelet han gjorde mot
Björn Mänstrum,
så brände i alla fall halva bron.
Han har en del bro att
bygga. Vi får väl se om han, men samtidigt kan jag förstå också, han har han har precis fått barn och sådär, flyttat till Sydkorea som han hade bud ifrån. Ja, då ska det till något riktigt bra, men så är det är inget bestämt.
Ett helhetsbetyg på hur AIK mår just nu då, så jag landar nog faktiskt i nej, det är tre getingar för mig. Ett snudd på fyra, med tanke på att de tog så många poäng och att de har en så pass stark trupp fortfarande, så känns det någonstans mellan tre och fyra.
Jag skulle nog sätta tre, om man tänker på dels ekonomin och sådär, så Och så tänker man på kontinuiteten så är det ju en 4 också. Men ja, just det är ju inte, 3,5 kan vi sitta.
Det är väl en sak att betrakta poängskörden från förra säsongen och en annan att blicka framåt och lägga någon sorts bett på huruvida Norling får fason på offensiven eller inte. Det kommer bli så avgörande för nästa år. Ja, men hur funkar det? Mm. Hur kommer det funka? Och det kommer ju vara svaret på frågan hur bra de mår nu egentligen. Så att de har ju mest jobb att göra, kanske skulle jag säga då, mer än på transfermarknaden, mest jobb att göra på träningsplanen känns det som. Ja. Att de behöver implementera ett grundspel med boll som är annorlunda än det de har.
Och de behöver satsa på unga spelare.
Ja.
Få in några försäljningsprocent. Potential. Så att ett förslag som jag har är att man försöker, om man säljer Ado, sen kan man försöker man gå för Ebenes och Ofori.
Är han tillgänglig tror du?
Ja, det, jag tror att han är, skulle vara tillgänglig om Ado säljs, men om inte Ado säljs så tror jag inte att ta in honom.
Och får det ju lite mer spelskicklig än vad
ja, verkligen. Så att det är väl ett förslag som jag har.
BK Häcken då, om vi går vidare.
Ja.
Så här får inte du prata eftersom du har visat tydligt var du står i frågan och med ditt Häcken-hat.
Ja. Nej, men jag tror ju, de har ju tappat väldigt, de har ju tappat Paulinho. De sålde Jeremejeff.
Nu är du rakt i Andreas Almfällan här. Det var exakt det han sa att alla skulle utgå från i sin analys av Häcken.
Var det?
Men med, ja, men med goda skäl.
Jag läste bara den här, jag läste inte den så noga, jag fick den på Twitter, men jag läste bara den här när han skrev om supporterkulturen, om 51%-regeln eller någonting, det var någonting.
Ja, det har inte jag läst.
Det var att han, det summerades på att han inte tyckte någonting typ. Och det var det som var så tråkigt, att här skulle han skriva en krönika när det skulle ut och sen slutade med att han tycker ingenting. Det är lite tråkigt. Aha. Alm har ju fått någon stämpel också så här, att han kan media för att han en gång i tiden har varit journalist.
Han var väl presschef
för, ja, det är också
Stadion,
ja, typ också. Men han har ju varit friare journalist också.
Ja. Han har i alla fall han har en utstuderad strategi och taktik när han pratar med journalister. Ja. Jag, jag kan dock uppskatta hans uppriktighet några gånger.
Mm.
Hur som helst då, det här försöket att föregå våra tips om Allsvenskan, så utgick han ju då från att Häcken skulle bedömas mycket på grund av att man kom där man kom förra året och att de har förlorat både Paulinho och Jeremejeff.
Ja, men varför skulle man inte...
Och att ignorera det vore ju bara korkat.
För, så kan
att
jag fråga, varför skulle man inte bedömas...
Nej men han gör ju samma analys som alla andra.
Ja, precis. Alltså, ungefär som säger att det här skrivbordet, det är vitt.
Alltså, faktiskt lite grått också. Men han har nog helt rätt i att det kommer vara ganska viktigt. Häcken har ju redan börjat värva lite. De har ju plockat in både Patrik Wålemark från Kviding, va, som ung ytter, och Tobias Karlsson från Varberg.
Vilken Tobias Karlsson?
Ja, det är ju helt sjukt hur många som heter Tobias Karlsson i Sverige.
Ja.
Heter du också det?
Nej, det var ju som när AIK tog in Mohamed Bangoura, Tete Bangoura, och så fanns det någon... en tredje Bangoura, så tänkte man så här, ja men är alla de här brorsor eller? Ja. Då är det typ Bangoura i liksom är, vad heter det?
Halva lika, Afrikas befolkning.
Ja, men typ lika vanligt som Andersson i Sierra Leone. Typ. Ja.
Det är inte lätt.
Nej.
Det är inte lätt med Tobias Karlsson. Men den här killen kommer från Varberg i alla fall. Han är ju back. Det känns som att Tobias Karlsson också är backar. Mm. Att man ser bara framför sig där hur någon i södra Sverige, så bara, vad heter du? Tobias Karlsson. Och så bara, du, får jag spela på topp?
Nej,
glöm det. Du är högerback.
Exakt.
Ut då, Paulinho, Arkivo är väl de som är värda att nämna där. Mm. Sen är det en del spelare som inte har varit så framträdande i A-laget som vars kontrakt går ut också. Arkivo, trotjänare, 36 år. Var ju ingen skräll kanske att det var dags att flytta på sig. Men Paulinho och Jeremejeff tappar många poäng. Häckens problem tror jag fortfarande inte ligger i de här enskilda poängspelarna. Det är klart att de måste ersätta dem på något sätt. Utan det är för snarare att vad man nu upplever som en ganska stark traditionell makt över den där klubben, att de har väldigt svårt att vinna mot andra topplag fortfarande. Mm. Och det är en sån sak som, hade det varit en myt så hade vi fått höra det från Andreas Alm. Alltså han hade haft rätt bra koll på statistik som visade att Häcken inte hade svårt att vinna mot topplag. Men det är ju så. De har jättesvårt att vinna toppmatcherna. Och jag vet inte hur man gör en sån omställning. Jag tror att den tar tid och att det är en kulturell förändring som behövs i Häcken på något sätt. Mm. Alltså, jag vet inte hur de ska adressera det problemet riktigt. För jag tror inte att en like-for-like-ersättare till Paulinho är den som gör att de plötsligt går och slår Hammarby på bortaplan.
Jag kommer ihåg, apropå Almas statistik, den här galna dagen när han skulle få... han hade fått spark från AIK, men han ändå höll i träningen.
Du fick en smocka då?
Så hade, ja, flera stycken, men det fick jag ofta av Alm. Ja. Så det kan jag ta, det gillar jag absolut. Vi tyckte inte alltid lika om allt. Men han hade skrivit i krönikan att Alm hade misslyckats med AIK till den här vinstmaskinen hemma på Friends. De hade spelat, jag tror det var 1-1 mot Giffarna och sådär. Så kommer jag ner, så står han och pratar i telefon. Så kommer jag ner och så kommer jag fram till honom och så bara... Då avslutar han samtalet, eller han bara lägger ifrån sig telefonen och säger: hur många poäng tog vi på Friends 2016? Hur många poäng tog vi på Friends 2017? Hur många poäng tog vi på Friends 2018? Jag bara, nej precis, jag kan säga det. 56, 66, blablabla. Så du har helt fel.
Som sagt,
man vi tog får... mer poäng på Friends.
Ja, men det är sånt som man får höra om man går på en mina där. Liksom.
Ja, men jag hade inte gått på en mina. Det stod ju helt klart att han hade misslyckats med att göra AIK till den här vinstmaskinen på Friends, som det var en gång i tiden. Men sen att inte jag hade koll på exakt antal mål som AIK hade, eller AIK hade.
Jag minns, det finns ju ett berömt tv-klipp från honom också där han tar ju media i ett svep den dagen. Ja. När han förbereder laget för en derby mot Djurgården.
Ja.
Och står han ju i ring med alla journalister och han börjar med att peka ut dig.
Ja, absolut.
Det är jätteviktigt att det är noggranna nu. Jag var arg på Kristoffersson idag, för han hade fel.
Ja.
Och sen så går han vidare. Så jag ber er,
och då
snälla.
Hade jag skrivit att han hade tappat omklädningsrummet.
Ja, det hade du skrivit också. Ja. Ja. Det är inte lätt för dig.
Men, och sådana där gånger tycker jag får man ju stå för det man gör. Det gör jag. Jag går ner på Karlberg. Det är många liksom som sitter och skriver skit om tränare men som aldrig vågar fejsa dem. Liksom.
Absolut. Det kommer ett par sådana tillfällen.
Och Alm, ska jag säga, jag är ingenting emot Alm. Han är en grym tränare. Hade liksom inte det här sista knycket för att lyckas i AIK, men är ju en ruggigt bra tränare.
För mycket av det som
verkligen.
Får se vad han kan göra med Häcken då. Jag skulle säga att Häcken också hamnar på tre getingar där man har dem just nu. Med tanke på att det faktiskt finns en hel del att göra det. Sen är det väl också så med en del spelare i Häcken att man undrar om, ja, det lär ju finnas intresse för Iran Dost, även om han borde fått lite mer utväxling i år kanske.
Det var det jag skulle komma till. De har väl en mer sån här, om man ska titta på ekonomin, så är deras ekonomi ganska bra. Sen har de väl en del spelare som har liksom försäljningspotential. Nu kom Gustav Bergen med här i januari-turnén, 22-årig defensiv mittfältet. Sen har de med Dalé och Iran Dost och några till som de nog kan få en del pengar för.
Ja, och vad har vi mer? Vi har Andersson, va?
Ja.
Ytterback och liksom ett antal Ekpolo känns som att han skulle kunna vara på försäljningspotential också. Så att, nej, jag tycker att det är en ganska spännande trupp han förfogar över. Också intressant att se vad som händer med spelare som det pratades väldigt mycket om bland våra kollegor på västkusten som hade sett honom tidigt. Det var ju Kevin Ackerman som sen fick var på väg till Fiorentina men drabbades av ett hjärtfel, tror jag.
Men han är
som ska vara på väg tillbaka och han är bara 18 år. Finns säkert mycket att hämta där. Även Kwame Kisito när han spelade mot slutet av förra säsongen såg ut som en spelare som kan gå rätt snabbt där, och så har han gjort 10 mål på våren och blir såld. Så att Häcken har en del sparkapital också, och vem vet vad det innebär med ett och ett halvt års träning med Andreas Alm kontra ett då. Se om man kan få till den här kulturförändringen som man kanske ändå tycker behövs på något sätt där.
Mm.
Ska vi rulla vidare i listan ner till de regerade mästarna?
Har vi någon värvning till Häcken som skulle kunna vara realistiskt?
Ja, som ska komma in, menar
du? Som ska komma in och göra det bra där som vi hade med AIK.
Jag har väldigt svårt att peka i någon riktning där.
Kan de kanske ta någon...
Tycker de har så
Christian Kouakou då från Brage, som Andreas Alm har haft i AIK tidigare. Kan det vara något kanske?
Det får stå för dig.
Ja,
De tog ju in Gustav Nilsson, ska vi säga, när Jeremy lämnade. Och där har de ju en del att hämta av förmodligen också. Få honom i full sving, så att säga. Djurgårdens IF som vann allsvenskan har ju släppt Josef Ceesay till Helsingborg, var på lån förra säsongen.
Oh.
De får tillbaka ett gäng spelare på lån där man inte riktigt ser någon framtid heller för Marcus Hansson eller Dennis Kosica eller Johan Andersson. Det är lite oklart med Besad Sabovic fortfarande, men det känns som att han borde ha fått mer av ett break vid det här laget om det skulle vara så att han var en del av framtidsplanerna också.
Karlström har inte gjort klart med någon ny klubb än.
Karlström är väl förmodligen på väg
men
ut, tror vi.
Vill ju bort.
Ja. Och de har ju bud på både Ullestad och Elliot Check. Så att det är ju spelare som dras i där från olika håll och kanter i alla fall. Återstår att se vilka av dem som går. De är lite luriga ålder, flera av dem. Jag tror att de kanske inte riktigt vet vad som är det bästa alternativet.
Och Check hörde jag senast här att de inte var inte ens överens med klubbarna här.
Med Real Salt Lake.
Så att vi får se vad som händer där.
Men Djurgården har i alla fall värvningar att göra, och de har dessutom pengar. Jag såg att Henrik Berggren hade intervjuats här av DIF-podden om deras klubbens ekonomi nyligen, och menade då att de hade tagit ett minusresultat
för att satsa mot guldet.
Ja, precis, för att det var läge att göra det. Och det är klart att investeringarna i till exempel Kujovic speglar väl lite i budgeten i år också. Men det är ju samtidigt så att jag tror inte att de går in i här säsongen utan att hitta någon ersättare för till exempel Boja Turay.
Nej, de kommer ju värva en anfallare, det är klart. Och vi har ju sagt det tidigare, att om inte Kalle Holmberg hittar en utländsk klubb så kommer han vara högaktuell för Djurgården i januari, februari.
Spelmässigt så känns det som att det inte är så mycket att förändra i Djurgården. De kommer ju försöka spela på samma sätt nästa år också. Mm. De hade ju en del inslag i spelet mot slutet av säsongen som jag tror spelar ganska mycket det Kim och Tolle vill göra. Även om jag pratade med Kim Bergström om det någon gång, att till exempel så började ju Jakob Une Larsson vända spel från mittback mycket mer. För det var mycket ytterbackarna som slog crossbollar och vände spel snabbt. Så på slutet började mittbackarna göra också, och då blir de ännu mer svårare att läsa. Det som kan vara ett problem för dem tror jag, att den där spelsättet, de hade ju spelare som passade väldigt bra för, och framförallt det defensiva blocket med Karlström och Ulvestad var ju otroligt viktigt i många matcher. Om båda de skulle försvinna så har de ju ett sjuhelsikes arbete att göra, först att hitta rätt spelare och sen hinna träna ihop sig så att det får samma effekt.
Men jag tror att det ska mycket till om de ska släppa Ulvestad när de ska in i ett kval här i Europa.
Ja, framförallt i och med att Karlström förmodligen går, så känns det som att det är en stor, kan bli en stor uppgift. Jag tror också att de letar efter spelare långt fram i planen. De men även yttrar. Där de ju inte gav spelare som till exempel Bergkrots jättestort förtroende under hösten. Och han har ju ändå varit liksom en ganska profilerad värvning för dem. Radetinac fick förlängt kontrakt när han var 34 år. Så att förutom Jonathan Ring då, som var en pålitlig poängspelare, så tror jag att Djurgården letar efter en del poängspelare längre fram.
Jag vet ju att Magnus Erikssons agent Per Jonsson skulle ha ett möte inbokat med Bosse Andersson här. Och snacka lite framtid. Sen har väl Magnus Eriksson varit ganska klar med att han trodde att han blir kvar i San Jose.
Ja, du vet ju bättre än jag.
Ja, han hade pratat med Studio Allsvenskan tror jag och sagt det. Men vi får väl se om det här mötet mellan agenten och Bosse Andersson kan ändra på det.
Det känns som att ändå att Djurgården får fyra starka getingar. Det som
varför ska de inte få fem? Att de inte har så mycket försäljningspotential?
Jag tycker de har en del försäljningspotential. Det som gör att det blir så för mig är för att både Börje Turei och Karlström är borta. Precis, som det ser ut just nu.
Exakt, fyra.
Vi går vidare till Falkenberg då, som hamnar på nästa plats här i tabellen. Där de gör ett skifte på målvaktspositionen. Hampus Nilsson, den oerhört utskällde och spelare som jag börjat vurma för här under säsongen senare.
Vad tycker du synd om?
Ja, framförallt när Kim Bergstrand sa i 3-5-2 att de hade spelat utan målvakt. Kändes som att det började bli... Det gick lite för långt nästan.
Det var lite som när jag började heja på Pittsburgh i NHL här. Jag såg Tom Barrasso på Eurosport. Det var på den tiden NHL sändes på Eurosport. Så highlights. Tom Barrasso, målvakt i Pittsburgh, släppte in 8 mål.
Då slutade hålla på Pittsburgh?
Nej, då började jag hålla på Pittsburgh.
Av sympati själv. De har i alla fall ersatt honom med Tim Erlandsson. Och det får vi säga är ju en rolig nyhet med tanke på att Tim Erlandsson faktiskt slutade med fotboll här efter att ha varit ganska drabbad av psykisk ohälsa. Och att han är tillbaka då i en allsvensk klubb känns ju roligt inför nästa år.
Min kärlek så var han också med på en januari-turné, va?
Han spelade U21 EM i Polen.
Så var det.
En mycket märklig karriär. Turnering och karriär hittills. Kom ju från spel i England i AFC. Han var väl i Nottingham. Men han är bara 23 år. Och det är väl den enda värvningen Falkenberg har gjort.
År till om man vill.
Precis. De har tappat Robin Östlind till Halmstad. Och släppt en lång rad spelare. Kirill Pogrebniaks kontrakt går ut också. Per Karlsson, inte den Per Karlsson. Och sen fyra spelare som heter Tobias Karlsson.
Så de har
också lämnat Falkenberg.
Hela backlinjen.
Ja, precis. Men de har tagit upp fyra spelare från juniorerna som också är Tobias Karlsson.
Men vad säger vi om Falkenberg då? Hur ska de kunna hålla sig kvar den här säsongen? Är det Hans Eklund som ska trolla igen eller?
Ja, men jag tror de måste fortsätta på samma spår. Jag tycker att Falkenberg blev bättre under säsongen. Och att jag tror att där också i deras fall så finns det kanske lite försäljningspotential i vissa spelare i alla fall, och att de behöver ju liksom då bygga en lite bredare trupp på något sätt. John Björkegren förlängde väl sitt kontrakt, va? Han är ändå med i U21-landslaget och tycker jag var många gånger när man såg dem deras bästa spelare. Och att han fortsätter där då till exempel istället för att ta klivet till en större klubb i Allsvenskan som plattform för att spela vidare är ju ganska avgörande för dem.
Det som talar för att Falkenberg också ska hålla sig kvar är dels att de har liksom den här rutinen och hyfsad kontinuitet, och sen att Mjällby och Varberg har väl inte så här mycket pengar. Jättemycket pengar säger man kanske. Och värva spelare för. Jag skulle ge... Om vi har tippat Falkenberg sist varenda säsong så skulle de nog ge dem ganska bra chanser att i alla fall nå ett kval den här säsongen.
Ja, nej men jag tror inte att de är, jag håller inte dem som någon sorts nedflyttningsfavorit överhuvudtaget. Utan,
okay.
Jag tycker både Varberg och Mjällby ser klart svagare ut.
Okej, okay, ja.
Så att, du fortfarande ska garva vidare? Eller?
Nej, jag bara tänker att det var jäkla.
Nej, jag gör inte det, med tanke på att de lagen är där.
Kom ihåg det här när Falken började ta 5 poäng på
hela säsongen. Men du hittade ingenting om John Björken förlängde sitt kontrakt här, men jag är rätt säker på att han gjorde det. Ja, strunt samma. U21-landslagsman i alla fall. Känns som en stöttepelare i det laget.
Hur många getingar ger vi i Falkenberg? Har vi någon som de kan värva? De borde titta på giffarna, tror jag.
Ja,
och kunna ta spelare där. Ja.
Men jag tycker det är väl egentligen tema för många av lagen som ska slåss om nedflyttningar. Det är ju att fynda lägre divisioner egentligen. Det finns ju många spelare i både Division 1 och Superettan som det känns som att det går att förvalta ganska bra i Allsvenskan. Det var ju även en del spelare som lämnade klubbar här mot slutet av säsongen där man känner att det kanske fanns mer att ta av. Till exempel så, vad heter han?
Oliver Berg borde de kolla på i giffarna, han är ganska bra. Borde kunna fortsätta spela.
Jassi Kasim som lämnade Örebro till exempel. Ja. Känns som att det var ändå, han kunde ändå bidra på allsvensk nivå. Men det är väl en ganska, ganska sannolik jaktmark för dem. Vi ger dem i alla fall, sett sina förutsättningar så ger de ändå tre.
Oj.
Tre hetingar.
Samma som AIK.
Det är alltså viktat mot förutsättningar. Ja. Så där Falkenberg borde vara, så tycker jag att de får.
Jag ger dem 2, jag är inte lika positiv. Men 2 hetingar. Ja. Det är klart godkänt.
Ja. Vi går vidare.
Bajen.
Kommer vi till Hammarby då?
Ja, vad säger vi där? Där har Mats Solheim lämnat.
Ja.
Den stora, de har inte värvat någon spelare. Ja, de har fått Gustav Ludvigsson som de gjorde klart med förra säsongen som har kommit in. Och sen så är ju den stora smolken i glädjebägaren för Hammarby att IK Frej åkte ur Superettan. Så att de kan inte slussa in sina yngre talanger där eller de som
det
är
liksom, kan de ju
eller de som är, men de kan inte låna ut de här som är nära Leo Bengtsson och de här och därför så gick ju även Mustafa Zeidan som jag avslöjade här för något avsnitt sen till Jönköping Södra.
Just det.
Så att det blir tungt för Bayern att Frey åka ut, men sen är det ju,
och då undrar man vad som händer med den här bulken av spelare som känns som att de har varit på gränsen till att få en möjlighet i A-laget i Hammarby. Leo Bengtsson är ju en, Marcus Degerlund, Oskar Krusnell, Hjalmar Ekdal, finns de och Anna.
Exakt.
De spelarna som de ändå liksom, ja, det är svårt för ett allsvenskt lag att behålla spelare i den åldern som behöver spela A-lagsfotboll och hitta en bra miljö för.
Där har du ju, om alla du nämner, där har du ju liksom till bottenlagen eller de som slåss på den undre halvan i Allsvenskan.
Precis, perfekta lån för dem och skicka dit. Sen vet jag inte, Jean-Carlos de Brito, vänsterbacken som de tog in i första gången, känns som att det borde vara över, va? Han var ju inte tillräckligt bra, verkar det som, för Hammarby. Och då lär han väl knappast få en chans i år heller. Ja, Gustav Ludvigsson, arbetsför forward. Jag vet inte vad det säger egentligen om Aron Johanssons framtid. Det känns som att de borde ha tålamod med Aron Johansson.
Ja, det kommer de ha nu, verkar som. Jag pratar med sportchef Jesper Aron. De har inga planer i nuläget på att liksom bryta eller försöka göra så om honom. Så han kommer stanna. Och tittar man på Hammarbys trupp nu som det är, och då räknar vi alltså med att Mohamed Tankovic inte går till Genoa. Då känns det som att de behöver knappt värva.
Nej,
de
har
breddvärvning liksom, om de vill öka kvaliteten. Men
var de blev tunna förra året så var det väl på mittbacksposten i vissa perioder. Ja. Där. Men där är fortfarande, det är möjligt att de skulle kunna ta in en spelare till där.
Ja, men där tror jag att de tänker att Axel Sjöberg i Frej ska kliva in. Mittbacken där. Som någon form av backup som Solheim var. Som kan spela både ytter och.
Ja, precis. För det är den som spelarna behöver. Men där har de ju fortfarande Fenger och Magyar och Fällman. Ja. Som om de är hela alla tre så räcker det ganska gott. Det var problemet av att alla skadade sig samtidigt förra året. Fenger har väl en jäkla lönepost dock, har han inte det?
Jo.
Har jag fattat
det
så?
Det har de.
Men den har de råd med nästa år också.
Det tror jag.
Ja, det är väl inte så mycket att orda om egentligen. Inte kommer inte behövas jättemycket. De har, jag tycker Hammarbys förutsättningar och truppstatus just nu i landet.
Däremot är det ju just vad som händer med spelarna. Jag tror att det är 50-50 om Alexander Kasaniklic stannar. Jag tror att det börjar röra på sig där. Intresse på honom också. Men han har som sagt inte heller bråttom iväg. Så det är väl han och Tankovic då som kan sälja.
Ja,
men det ser väldigt
lämna
bra
de två. Så droppar det ner på 4 för mig. De behöver en målvakt Hammarby såklart.
Ja, men där kollar de ju vilan fortfarande. Det är inget som är sagt där till 100% om han blir frisk eller inte. De vet inte det. Men de ska göra avgörande tester här i veckan. Men om inte han är frisk så kommer de ju värva en ny första målis, tror jag. Jag tror inte de värvar en andra målis bakom Davor Blasevic.
Jag tycker fortfarande att Hammarby, i och med att de inte har förlorat sina nyckelspelare överhuvudtaget, landar på fem getingar.
Ja, men det känns så. De har både försäljningspotential i några, även fast de kanske skulle behöva få in någon ung dundertalang som de kan sälja och spela och träna. Stefan Bildmor får ju också fem getingar, så att, jag ser också fem getingar faktiskt.
Vi rullar vidare till Helsingborgs IF då, där Olof Mellberg förbereder sin första fulla säsong som tränare, och jag tror att det kommer betyda mycket bra saker för Helsingborg att han är där. Jag räknar med att Helsingborg gör en klart bättre säsong som helhet i år än vad de gjorde förra året. Vi har en förlust i Mamadou Moro som går tillbaka till Mjällby. Ja. Och det är väl ett litet avbräck tycker jag. Han var ganska bra flera gånger jag såg honom förra året. Det finns säkert en annan historia om varför de släpper honom. I övrigt så har de inte... Ja, det är ju Wanderson och Alexander Farnrud, va? Som vars kontrakt går ut båda två.
Ja, Wanderson kommer inte bli kvar.
Han har redan lämnat. Och den här Benjo som de hade lånat från Celtic går tillbaka dit. Och lite andra spelare som... Tobias Mikkelsens kontrakt gick ut också. Holgerssons kontrakt, jag slutade med fotboll. Liverstammyks kontrakt gick ut. Så de sänker ju medelåldern på en väldigt gammal trupp till i år oavsett.
Och sen har de ju ett försäljningspotential i Grigovic.
Gigovic, ja precis.
Gigovic, förlåt. Där har du ju en av allsvenskans mest intressanta spelare.
Ja, det är precis. Och det kan säkert hända bra saker där under nästa säsong. De har plockat in Ravit Suka, en högerback från Västerås. Assad Al Hamlavi från Ängelholm, en ung anfallare. Och sen Josef Ceesay från Djurgården. Och Alexander Nilsson är målvakt från Hässleholm. Men det är väl inga spelare där som känns som att de går rakt in i startelvan på det sättet. Att, jag vet inte, Ravit Suka kanske är tilltänkt där. Men det känns som att Helsingborg kommer nog göra en del saker på övergångsmarknaden här. Med tanke på att de har förlorat så många betydande namn i sin startelva.
Precis, men vad tror vi att Mellberg kan göra med det här då? Kan han fortsätta utveckla det här? Jag hörde bara en grej, jag satt ju bredvid Andreas Granqvist på flyget ner till Cypern.
Just det.
För det här har jag glömt att berätta, och han sa att Micke Darberg, den gamla spelaren i Helsingborg som la av här för något år sedan, han, Granqvist sa att han skulle försöka hitta en roll till Micke Darberg i Helsingborg, alltså jobb i klubben, för att han var så en så bra person och så en bra, bra egenskaper liksom utanför planen. Så att vi får se om han kliver in i Helsingborg. Kanske inte jätteprio med tanke på ekonomin, men det blir inte förvånande om han dyker upp i någon roll i Helsingborg framöver.
Jag tror att Mellberg, du frågade vad Mellberg kan göra med det här. Jag tror Mellberg kommer ha en bra effekt på Helsingborg. Jag tror att de kommer spela, jag tyckte att det redan på slutet såg ut som att de spelade klart mycket bättre fotboll. Han dessutom fått komplettera ledarstaben ganska mycket nu här på, under vintern. Så att jag har högre tankar om Helsingborg utan att då placera in dem i ett Andreas Almskt tabelltips redan den 10 december. Elfsborg går vidare till där det sker saker på i omklädningsrummet tror jag ganska mycket, i och med att Kevin Sturellgard lämnar klubben och Stefan Ishizaki slutar med fotboll. Även den mindre lyckade värvningen av den här spanska mittbacken Portillo, Alex Portillo, ser slutet. Simon Lundevall lämnar också och Jon Jönsson lämnar. Så att det är en stor omvälvande förändring.
Och framförallt på rutinerade spelare som Edregard och Ishizaki och Jönsson.
Stian Gregersens lånavtal gick ut. Jag vet inte om de kommer förlänga det. Jonathan Levi återvänder till Rosenborg, va?
Cabran återvänder till start.
Alex Dyers kontrakt gick ut också. Så att de har... Det känns som att de har något lag kvar överhuvudtaget.
Ja, men de skär, framförallt är det bra för ekonomin här. De skär ju i väldigt stora löneposter.
Och det känns ju som att om man då har Jimmy Ytterlin har varit där i två år, så är det här kanske den största möjligheten att bygga om han har haft hittills. Väldigt många långa spelaravtal som löper ut, som inte alla har varit hans värvningar heller.
Exakt.
Och det tycker han säkert har en uppsida också. Dock inga värvningar ännu till Elfsborg, va? Tror jag.
Nej, men det ryktas som en dansk målvakt som de ska ta in.
Kevin Sturellgard. Men hur som helst så får man väl säga att Elfsborg, det är inte så mycket att säga förändringsmässigt, i och med att de behöver värva ganska mycket. Jag vet inte var de ska börja någonstans med det. Jag vet inte var de ens, vilka lagdelar de börjar snickra på som det läget är just nu, mer än att hela deras anfallslinje känns som att den är i behov av upprustning. Och i och med att Levi försvann så har de förlorat sitt kreativa nav, och i och med att Ishizaki försvann så har de förlorat mycket ledarskap som har varit, kanske har varit viktigt i perioder. Så att,
nej, Elfsborg tycker jag länge har känts som en trött klubb. Det är väldigt många som har jobbat där väldigt länge, väldigt många spelare som har varit där länge, och jag tror att det kan bli bra att Jimmy Tellin nu, för han har ju starkt stort mandat från sport, eller klubbdirektören Stefan Andreasson att bygga om, så att det kan nog bli bra det här, men sen gäller att man prickar rätt med värvningen.
Ja, det är
också
rätt kritisk vinter på det sättet. Skulle Jimmy Tellin bygga om och det inte lyckas nu till exempel, så har du en tränare som har byggt en hel trupp mer eller mindre och som inte är kvar sen om det inte skulle funka. Så att kritiskt skede för Elfsborg. Jag ger dem 2 getingar i sitt nuvarande tillstånd.
Där är jag helt med dig.
Därför att det är så pass mycket osäkert. Gör de rätt ifrån sig i vinter så kan det där åka upp till 3. Men de behöver, man behöver ha hela den här vintern på pränt för att kunna säga så mycket mer om det. IFK Göteborg som får behålla sin tränare Poya Asbaghi då. Han gick inte till
Barnsley.
Nej, även om det var på tapeten. Han var där och pratade med dem också. Han stannade kvar och Ferran Sibilas kontrakt förlängdes 1 år också. Och det bara det var väl bra. Och där känns det som att rätt mycket handlar om vilka som får stanna. Vilka spelare de får behålla.
Ja, men jag
de byggde förra året
så,
också.
Så här tror jag. De kommer nog få behålla nästan hela truppen. Däremot tror jag att de vill sälja typ Alhassan Yusuf. För att de måste få in pengar. Göteborg kan inte värva. Jag fick höra till exempel tidigt här att Mix Diskerud vill till IFK Göteborg. Han är beredd att sätta sig ner och diskutera med dem. Men Göteborg säger vi har inga pengar för att betala dig det du vill ha. Vi måste sälja, i så fall sälja spelare först. Och då kan man kolla vilka försäljningspotential finns det. Ja, Alhassan Yusuf, som får vi säga om vi ska vara ärliga, hade en lite sämre avslutning av Allsvenskan. Så jag tror inte att klubbarna är så där jätteheta som de var i början av säsongen. Och August Erlingmark har de också försäljningspotential i. Men där tror jag heller inte intresset är så stort så att han kommer dra redan nu. Men
också uttagen i januari 3,
ska säga. Precis. Så att det blir en svår nöt för IFK Göteborg att knäcka liksom det, just det här värvningar kontra ekonomi, så att vi får nog innan det händer något stort på IFK Göteborgs transfer.
Karasvili kan de sälja också.
Ja, precis.
Han var ju faktiskt en poängspelare hela säsongen och en av
Ja, det finns ju en del andra som de kan sälja också.
Det kan ju räcka med en propplösare där som hjälper dem på vägen. Men jag tror som du säger här att det viktiga är för dem. De byggde ju om rätt mycket i somras IFK Göteborg. Ja. Det viktiga för dem är att behålla i alla fall en sorts ryggrad i det där laget. Mm. Och även Kristoffer Dagracha blev ju något förvånande uttagen i januari-turnén här. Aha. Man har väl en del mittbackar i Allsvenskan som man har imponerats mer av än honom.
Men sen, det är väl en mittback de söker, va? Är det inte det?
Antagligen.
Det
beror på, Erlingmark har ju använts där också, men han har ju bättre försäljningspotential kanske som mittfältare än någonting annat.
Och det är väl nästan en mittback de bör prioritera. Där har det ju varit snack om Tom Pettersson, men han har ju varit tydlig med att han vill helst utomlands.
Precis. Så
spännande att se om man får någonting.
Inga spelare in där ännu, mer än att de får lite spelare som återvänder från lån, men jag tror inte att Amina Fan har en länge större framtid där heller, med tanke på att han har lånts ut till Örgryte.
Nej, och Tobias Hussein har lämnat klubben igen.
Precis, från sin ledarroll den här gången. Även Lasse Vibe försvann ju här efter säsongen var slut, gick till Midtjylland på free transfer.
Men Göteborg känns ju jättespännande, som jag var inne på tidigare.
Ja.
Och Poyas Bagge har ju liksom alla förutsättningen i vägen, världen som tränare och med Sibia och med den här truppen och kunna ta ytterligare
steg
nästa år.
Han vann väldigt mycket förtroende förra året och de behöver ju såklart bättre resultat än vad de tog under hösten. Men samtidigt känns det som att de började på en inslagen väg som kommer bära frukt ännu mer i år. Och med den här frontlinjen som de ändå satt ihop under slutet där med Ayesh och Karasvili bland annat, så och Robin Söder som också blev uttagen på januari-turnén. Söder, sent om sidor, en landslags-odyssé för honom. Så känns det som att de kommer bli ett lag för över halvan av tabellen nästa år i alla fall. Jag ger dem 3 getingar i nuvarande skick. Gör de rätt saker på transfermarknaden, till exempel säljer en spelare och lyckas finansiera 2-3 ytterligare, så är det väl 3 som, eller 4 som gäller kanske. Men 3 getingar i nuläget.
Ja, jag skulle nästan säga ge dem 4, med tanke på hur de har överraskat och vilka försäljningspotential. Men för sig, det är som du säger där, hösten tog ner dem lite grann. Men okej, jag är med på en 3 också. Nu är vi hårda, ganska hårda.
Man ska heller inte utesluta det med Göteborg att de var ju verkligen inte fega för att ge spelare från akademin chansen.
Nej, verkligen
och
inte.
Och många som kom därifrån såg riktigt, riktigt bra ut. Högerbacken här, Emil Holm hette han, va? Som gjorde flera matcher på slutet, var väldigt bra i flera matcher.
Ja, jag säger det 4. Ja. Då får du säga en 3.
Jag har en bit kvar till 4. Jag är på 3. IFK Norrköping.
Men du, värvningar. Jag vet, har vi värvningar till IFK Göteborg. En grej som jag hade varit om jag hade varit sportchef i IFK Göteborg, det var att plocka hem Jakob Johansson. Han får köra lite av sin rehab i Göteborg. Han får göra sig redo för EM i lugn och ro. Och kommer få stort förtroende. Så att Jakob Johansson har en klockrig värvning.
Har du råd med honom?
Det tror jag.
Sitter han på ganska bra pengar?
Jo, men de släpper väl honom ganska. Hans kontakt går ut i sommar. gammal och han är har varit korsbandsskadad, så är det klart de måste släppa han. Ja, precis, de måste släppa han billigt. Så att det hade varit en bra värvning för Göteborg, tror jag. Mm.
Jag tycker de borde gått efter unga svenska spelare. Jag tycker de har haft sånt facit med att utveckla unga spelare, att de ska gå på mer på yngre spelare som kan ta klivet ut än en hemvändare. Mm. IFK Norrköping ja, vad har vi dem någonstans egentligen? Ja, det är lite slurigt just nu, känns som, där de avslutade allsvenskan extremt starkt. Man tycker att de har en bra spelartrupp på många sätt. Mer spets. Det ser väl ut som att Haksabanovic stannar i alla fall under våren också. Mm. Och honom utvecklade de ju väldigt bra under förra säsongen. Kalle Holmberg ser ut att lämna. Men
Kalle Holmberg lämnar, Tora Rinsson lämnar.
Ja, men i övrigt så är det ju fortfarande ett bra lag. Det är väl inget, det är liksom
Simon. Nej, det är för dåligt att komma, så de borde ju vara med i toppen.
Jo, men det, samtidigt som saker och ting utvecklades under halva av året, så att inte räkna med att de ändå kommer in i en säsong med bra fart.
Nej, det kommer de absolut göra.
De har tagit Kristoffer Kassén från Sylvia, som hyllas stort av de som har sett honom. Men han har spelat i lägre divisioner. Och står att se om de kan skola in honom som en allsvensk spelare också. Annars har de inte gjort så mycket.
Nej, de har varit på Islamovic där, men de är inte överens. Precis. Med spelarna är överens med Göteborg om transfersummen, tror jag det var exakta 3,1 eller 3,2 miljoner som Peter Hunt var ute och sa.
Just det.
Bekräftade transfersumman för att sätta press såklart på spelaren och i förhandlingarna där då. Men ja, vi får se vad som händer. Islamovic har varit aktuell för Hammarby, IFK Norrköping och ett par utländska klubbar, så att
har det varit en bra värvning för Norrköping?
Ja, det känns så. Han är med på januariturnén nu också. Gör han det bra här, så kan ju säkert en del utländska klubbar bli intresserade också.
Men de får ju behålla, på något sätt blir ju en sorts blessing in disguise för dem kanske, att i och med att de inte slutade så bra i tabellen, så kanske inte intrycket av hela säsongen är så fantastiskt. Så det gör ju också att, då, att intresset kanske inte dras till spelare som Fransson eller sådana här som behöver 10 bra matcher för att plötsligt bli högaktuell för att gå igen. Liksom. Så att, och Fransson var också ute och brände sig i Europa, och Simon Thern har haft sina bekymmer den här säsongen. Så att om de får komma in i nästa säsong fullt friska och redo med Haksabanovic kvar då, så kan jag, tror jag Norrköping kan få en väldigt bra start på nästa säsong. Så jag ger dem faktiskt 4 getingar i nuvarande skick. Jag tycker att det ser ut att vara ett ramstarkt lag med dessutom då backlinjen med Dagerstål, Lauritsen och vem det nu som spelar på sista positionen där, så ja. IK Sirius då,
som drog till med en värvningsbomb här när man värvade Marcus Pirro från Örebros kommunikationsavdelning, och det blev ett jäkla liv.
Ja, det blev det.
Vet du vad det var som var det, kan det vara bara liksom av en händelse att Sirius värvar Marcus Birro, dagen efter så meddelar Ebba Busch Thor att den skiljer sig?
Ja.
Kan det ha någon samband i det där?
Mer ja än nej.
Jag tänkte på, Birro är ju kristdemokrat också.
Ja, precis. Ja, det får fråga Niklas helt enkelt, träffa honom nästa gång. Hade men, det här med värvningen av Birro?
Exakt, eller Rydström. Nej, ja, men vad ska vi säga? Det blev ett jäkla liv där på Twitter när de värvar Birro. Jag förstår ju, Birro och Rydström är ju polare. De har ju för övrigt varit Expressen-krigörer båda två.
Så
och alltså, vill man vara lite cynisk så tror man att Sirius gör det här för att få uppmärksamhet. Att de vill liksom få den här mediatiden som de aldrig har fått, och Birro kan vara med och bidra till det här och allt möjligt.
Och få lite banderoller upphängda på kanske.
Ja, men sen var ju inte alla supportrar med på det här.
Nej.
Så att det blev en ilska där, och det finns en ganska urballad
Twitter-tråd. Ja, men vi ska redogöra för allting. Nej. Kan man ju klicka sig in på Sirius tweet när de aviserar det här och läsa svaren där. Många av argumenten till varför folk är sura framförs också.
Ja.
Och vi får väl se. Jag tror inte att det sista är sagt i den frågan ännu heller. Det
var du dessutom. Tror alltså att de kan backa och vad heter det? Inte anställa Birro?
Jag sa bara att det sista inte är sagt.
Det måste man ju få kunna utveckla. Det är väl inte jättefarligt. Du tror, har du vad heter det, belägg för det här, att du källor, eller är det bara din egen?
Nej, det är bara min känsla.
Det är bara en känsla. Ja.
Jag tycker reaktionen är så pass stark.
Att fast är det så starkt?
Det är
några på Twitter och sen är det några som har skrivit.
På det. Det är en rätt liten klubb, ska du komma ihåg, med en eller två ganska starka supporterorganisationer som rätt tydligt markerade ganska snabbt här. Och jag tror inte de var beredda på det här riktigt heller. Jag tror inte de förstod kraften i det kanske.
Så att, nej, kanske inte.
Vi får se. Det är ju i alla fall inte så att någon följer trenden att anställa en profilerad content creator i Allsvenskan på det här sättet. Ännu.
Nej, det kanske blir
Men han får ett år till på sig att göra avtryck då eventuellt här i en annan klubb i Allsvenskan för att se om folk följer exemplet. Det är ju den värvningen som är liksom absolut mest högprofilerad av de Sirius har gjort.
Och det säger väl en del
om
det.
Om den här,
nej, det säger väl en del om hela silly season.
Ja, jo, det
men Birro till Sirius hittills är den största bomben nu, inte Tankovic till Genoa.
Nej,
är klar ännu.
De har ju släppt Christer Gustafsson till Brommapojkarna.
Ja, Filip Haglund var på väg att diskutera med Brommapojkarna, sa han öppet också nu.
Ja, det är så pass alltså. Ja, då ska de ner och hjälpa till här i Division 1 nu efter det som har hänt. Även John Junior, mest känd för att bränna frilägen kanske under sin tid i Sirius. Han gick till Dalkurd. John Alvbåge och Ian Cirelius lämnar klubben också. Mm. Och i och med att Cirelius och Christer Gustafsson lämnar så är det, och om då även Haglund gör det, så får man säga att verkligen en kärna i den där truppen från Kim och Tolle-bygget är out vid det här laget. Och att det inte är jättemånga spelare kvar i Sirius som var med och tog klubben från Haglund.
Vet man för Christer Gustafsson? Vill han lämna eller vill de inte skriva nytt med honom? Det vore ju,
jag tror att det var ganska ömsesidigt.
Han,
för han var ju ganska bra på hösten. Och
verkligen.
Jag tycker alltid är bra nästan när man ska spela. Men BP för honom, han är 32, kanske vill ha mer tid till andra saker, vad vet jag. De har bara plockat upp egna juniorer och plockat in en 22-åring från Karlslunds IF som heter Simon Geffert.
Inte mycket till värvningar än så länge, men som det sagt, det har varit trögt på väldigt många fronter.
Det är ingen Marcus Birro-värvning helt enkelt.
Nej. Men vad ser vi där då?
Ja,
där har vi Christian Quarto som jag pratade om tidigare.
Ja,
han hade varit perfekt för Sirius, tror jag.
Jag tror Sirius kan få det tufft i år alltså.
Ja.
Det känns som att det är inte lätt att bygga ett bra lag. Och de hade byggt ett bra lag och kom upp i Allsvenskan och gjorde bra ifrån sig med det. Mm. Och jag skulle fortfarande säga att det var resten av det laget som var viktigast för dem förra året när de hängde kvar. De har en del spetsspelare, alltså Sam Lundholm och andra som, ja, liksom, som man tycker att det borde kunna räcka i enskilda matcher för att räcka. Men jag tror att det är en stor och svår uppgift för Henrik Rydström och Mirza Jelicak att bygga ett nytt lag som är tillräckligt bra och för att hänga kvar i Allsvenskan.
Ja,
så jag ger dem två getingar, men det är generöst faktiskt.
Oj, oj, oj. Herregud, vad kritiskt. Ja, men lätt två, säger jag då. Ja.
Kalmar FF då, som får en geting, kan jag börja med här. De har ingen sportchef, ingen tränare, ingen klubbchef, va?
Nej.
Och de har inga bröder Elm att ty sig till.
Nej, men Rasmus är kvar.
Ja, de är kvar, men ty sig till.
Så. Nej, aha, okay.
De har ingen framtidstro, ingen förtroendekapital.
Nej.
De har ingenting.
Nej.
Kalmar har ingenting. Ja, de har fans.
Nisse Fröling har de ju. Han är grym.
Ja, det har de. Ja. Okej. Okay. Kalmar har Nils Fröling.
Ja.
Och de har supportrar som väntar på vad som ska hända härnäst, ungefär.
Nej, vad jag har, det ska vi ta sen. Vi har en del silly season-nyheter, både om Kalmar, Djurgården och något till. Men det tar vi i lite längre fram här. Men ska vi säga någonting om Kalmar då, så är det väl just att de har haft lite problem på tränarfronten. Det tror jag är att...
Va?
att de har... Det är ingen som vill ta över dem för att det är så stökigt och att de har så dålig ekonomi.
Ja.
Så
här har ni en dos framtidsoptimism.
Nej, men det kommer ju bli jobbigt. Och träna som tar över tror jag inte ska vara någon sån här ung upcoming. Utan här ska man vara in och mer rutinerat. Nu säger jag inte att man ska in Peter Svärd. Eller... Det som jag tror hade varit bra i det här läget tror jag är Nanne.
Jag tänkte precis säga att Jörgen Lennartsson är ju fri. Efter att ha fått sparken.
Jörgen Lennartsson eller Nanne tror jag.
Om du ska ha en tränare i den kategorin som är ganska pragmatiskt inriktad av sig. Så tror jag att Jögge hade varit bra.
För här är det så många delar du ska liksom ha koll på. Dels kommer du in i en klubb där det är väldigt mycket frustration från fansen. Du ska hantera en spelargrupp som kanske inte är nöjd. Du ska hantera en ekonomi som inte är i balans. Så att, nej, Nanne Bergstrand tror jag, du tror Jörgen Lennartsson. Jag tror att man är inne på rätt spår om man går på någon sån mer rutinerad.
Om de inte behåller de här interna alternativen, de har haft Jens Nilsson då sen tidigare. Men det känns ju inte som att han inte vill riktigt.
Nej, precis. Och sen är det sportchefen då, Jörgen Pettersson. Diva som han kallas. Är väl hetaste namnet att ta över. Han har väl varit en U19-tränare där, tror jag.
Och Mattias Rosenlund som klubbchef. Jag har ingen aning om vad de tänker där.
Nej, precis.
Och om de överhuvudtaget tänker sig göra någonting.
Och sen var Henrik Nils Föröling borde ju vara aktuell för...
Ja, det är ju en värvning som... Vi pratade förut om de här klubbarna. Jag menar, skulle Tankovic lämna Bayern? Djurgården behöver en offensiva...
AIK tänker jag på Nils Föröling.
Han är en bra värvning för alla de lagen. För att han var alldeles bra för Kalmar i år, tyckte jag.
Håller helt med. Så och sen är det här ständiga som vi tjatar om då, Rasmus Elm, ja.
Vi tjatar inte om det.
Nej,
vi tjatar om att det tjatas om
ja,
det.
Precis. Men jag menar bara på att man tror att han ska få till det. Men finns det någonting som talar på att han ska spela en hel säsong och vara bra och göra avtryck och avgöra matcher? Det känns
nej, inte
så.
Jättemycket, nej.
Nej.
De hyllade ju enormt den här, vad heter han, Kalle Gustafsson, inne i mittfältare som gjorde debut mot AIK och sa att det var Magnus Persson kallade honom för den nya Rasmus Elm. Ja. Det var ungefär det sista vi såg av Magnus Persson också. Att han, det var hans sista seger, tror jag, i den matchen.
Är det bra eller dåligt att bli hyllad så av Magnus Persson?
Ingen press.
Nej. Ingen press alls.
Så att de har ju ersättaren klar där då, ja, till den dagen Rasmus väljer att lägga skorna på hyllan. Det återstår väl att se om Rasmus Elm spelar vidare, va? Eller har han meddelat någonting där?
Ja, jag tror att han är inställd på att köra vidare. Och
I den mån han kan vara med så är han ju fortfarande ett bra bidrag för Kalmar. Och de får väl hoppas att han kan palla sig igenom en säsong till då. Mm.
Malmö FF.
En geting Kalmar i alla fall. Malmö FF, där Ove Rösler verkar stanna också.
Ja, han var ju ganska tydlig i intervjun med Mattias Larsson här om att han planerar för 2020. Han pratar med Daniel Andersson om värvningar och han lägger strategier inför 2020 och utvärderar 2019. Och det var ju vi inne på här förra avsnittet att vi hade uppgifter på att han troligtvis kommer stanna om han inte får ett bud. Han kommer inte få sparken.
Nej, och
om det inte nu blir 0-10 mot FCK här.
Och även om jag har varit rätt tydlig med att jag har mina tveksamheter kring vissa delar av Röstlers ledarskap, och både du och jag vet att det finns finns en del missnöje med honom i Malmö i laget, alltså, så får man väl säga att så här, på ytan så är det kanske inte den dummaste idén i världen att han stannar, därför att resultaten är fortfarande tillräckligt bra överlag. Även om de borde ha vunnit Allsvenskan 1-2 om han haft en och en halv säsong, så spacklas det över lite av de bra resultaten i Europa League. Det som han behöver ändra på är ju att de behöver ju sluta sitta och prata om att de borde vunnit matchen mot vissa topplag ibland. Och
borde satt straffarna.
Ja, precis. Det är rätt mycket det handlar om. Han kommer inte vara den tränaren som utvecklar massa spel i MFF, men så som jag tycker att det ser ut så har de ju fortfarande i detta nu byggt en trupp i mångt och mycket efter det här spelsättet de har, och då är det väl rimligt att spela så också. Ska de ta in en ny tränare så behöver de bygga om truppen ganska mycket.
Mm. Och har ju en väldigt bra grund att stå på, om man säger, vilka spelare som är där. De har ju inte så jättemånga som kommer säljas och sådär, utan de kommer ha en bra kontinuitet, men det stora blir ju och vem som ska ersätta Marcus Rosenberg. Där har jag ett förslag, ju Isak Kiese Thelin borde de försöka få hem. Det hade ju varit klockrena. Det har ju ryktats om en del
spelare också. Nu,
ja, precis. Vi ska återkomma till det här senare i silly season segmentet här, som kanske kommer efter vi har gjort klart det. Men Isak Kiese Thelin hade varit en perfekt värvning.
MFF, jag såg någon som invände, eller det var några invändningar kring den här kritiken då, om att de har svårt mot topplag i och med att de faktiskt slog Dynamo Kiev med 4-3 och de har vunnit matcher mot bra lag ute i Europa. Och jag tycker det är en skillnad lite grann på de matcherna där MFF kan ta mer av ett underdog-perspektiv. Det är lag som kommer från samma situation som MFF, som är ganska hårt drivna av att de har bäst spelare i sina inhemska ligor. Jag upplever ju kanske att de svenska lagen som har stört MFF har varit taktiskt sofistikerade på ett sätt som inte alla topplag i andra ligor är.
Nej.
Du kan vinna den slovenska ligan eller slovakiska ligan eller vara topplag i till exempel Ukraina eller så vidare utan att vara lika taktiskt finjusterad som jag upplever att till exempel Hammarby och Djurgården var i år i Allsvenskan, eller AIK för en del andra gånger. Så att jag tycker det är lite skillnad på den typen av matcher. Men i den kritiken mot Röstlers är det ju liksom de sista procenten att förfina egentligen.
Ja.
Och sen kan man väl fråga sig då om det finns spelare i det där laget som de kunde ha fått ut mer av under en annan tränare. En sån är ju till exempel Erdal Rakip som ju kom in och gjorde ett fint mål här mot Kiev. Han och ett par andra har ju varit totalt utfrusna.
Totalt.
Och Marcus Antonssons självförtroende är skjutet i botten. Då har ett par andra såna här individuella case där man undrar om Rösler är rätt person för att leda dem vidare lite grann. Men på det hela taget så liksom, om Rösler stannar så man har svårt att hitta väldigt tydliga argument till varför det är helt fel.
Exakt, jag skrev en grej här när januari-turnén togs ut. Nu hade väl ingen av oss trott att Rasmus Bengtsson skulle komma med. Det är märkligt det här hur förbundskaptenen en del har vissa favoriter till spelare och sen har de vissa hackkycklingar inom snuffar här. Men Rasmus Bengtsson är ju en av få mittbackar som inte har fått chansen att visa upp sig i landslagssammanhang, vare sig på januari-turnén eller andra. Om man tänker på just hur bra han har varit i Champions League, i Europa League, så skulle han såklart ha varit given på januari-turnén om han har velat vara med där. Men Janne har bara sagt nej.
Mm.
Alltså, han är inte en spelare för mig, har han tydligt. Men vad tror du att det beror på?
Jag vet faktiskt inte.
Det är jättekonstigt.
Ja, det var ju lite märkligt här överhuvudtaget, tyckte jag, med Nu var det väl så att MFF hade sagt att spelare fick vara med i år, men det känns orimligt att inte någon kommer med. Jag kan liksom inte säga att den och den borde det varit på det sättet, men det var ingen MFF-spelare med, va? Nej.
Han utlånade.
Ja, Ahmed Hodzic.
Ja, precis. Ja,
som är i Hobro i Danmark. Han var ju för sig med. Men ja, nej, jag vet inte om det är att Rasmus Bengtsson är en för...
Det är knappast att han är en...
skadebenägen och fysisk spelare.
Han är ju en lugn person. Det är ingen som ställer till bråk. Det är liksom ingen sån.
Så att... Nej, och de tog med... Om ålder då så tog de ju ändå med Per Karlsson, exakt. Danielsson.
Danielsson har fått chansen alla utom Bengtsson. Så att, det är konstigt. Och jag...
Det är lite märkligt. Ja, det är med det.
Men det får... Malmöfansen får ju vara glada för det. Där kan han koncentrera sig bara på klubblaget istället.
Ja. MFF får sätta sina förutsättningar med i alla fall 4 getingar.
Absolut.
Status.
Ja, det får nästan 5 är de upp och nosa på.
Ja. Ja. Vidare till Mjällby AF som har anställt Marcus Land som tränare. Precis. Idag, denna tisdag morgon, som ersätter då, nu ska jag komma ihåg hans namn.
Milojevic.
Och svårt att säga så mycket om Marcus Land som tränare. Jag har väldigt dålig koll på hur hans lag har spelat.
Ja, det vi kan konstatera är ju att Allsvenskan blir en profil rikare. Vi ska jämföra Marcus Land med någon som är ju väldigt frispråkig. Han är väl en blandning mellan P.O. Jung och Joakim Persson. Så att det här kommer bli bra för oss i media, tror jag. Marcus Land, en lirare som jag alltid har gillat ända sedan han spelade i Helsingborg. Säger vad han tänker och tycker och ja, alltid rak och ärlig. Så att sen just hur han är som tränare i ett allsvenskt herrlag, det får återstå väl att se. Mjällby har väl inte de här bästa förutsättningarna heller när det gäller ekonomin. De har en trupp som byggdes av Milos
och
väldigt mycket.
Och där en del spelare har haft utgående kontrakt nu. Ja. David Löfqvist till exempel har ju inte skrivit på nytt.
Löken.
Och inte överens med Mjällby om en förlängning ännu. Och det känns ju som att kärnan i laget som gick upp 2 serier på rak, om man, på raken. Vi har ju ett case i BP då, där man blir av med den när man går upp i Allsvenskan, så finns det stora risker med det. Så det känns ju som att Mjällby behöver något av ett tufft uppdrag för Marcus Lantz det här.
Verkligen. Och de har som sagt värvat in Mamadou Moro från Helsingborg. I övrigt så är det väl inte så mycket de har tagit in, och de sitter väl faktiskt och jobbar med ekonomin nu, vad man har i budget och sådär. Men vi ska återkomma, de har kanske en värvning på gång här när vi snackar om silly season-nyheter. Men ja. Löken känns det som en viktig kulturbärare i Mjällby.
Alltså, en del av mig känner som så här, vad är de om de inte har honom?
Nej, precis.
Vad är Mjällby då i Allsvenskan? Ja. Och det finns säkert ett bra svar på det. Mm. Men det känns som att de behöver nog hålla sig till samma liksom koncept ungefär som tog dem upp i Allsvenskan. För man måste ofta vara ärlig mot sin egen identitet när man kommer upp. Mm. Falkenberg tror jag var ett bra case på det i år. Att de höll sig till sin grej och gjorde det väldigt bra. Mjällby får i alla fall 2-1 för mig. Jag har svårt att göra en bedömning av dem.
De får det av mig också.
Sätter sina förutsättningar. Varberg.
Ja, där har vi också en stor, stor tränarprofil. Joakim Persson. Han gillar man.
Varför då? Berätta.
Ja, men han är exakt som jag sa. Han är exakt samma som Lantz. Såg du inte när han... vi kan lyssna på när han ger en rejäl passning till Nannskog.
Varför är Varberg ett allsvenskt lag nästa säsong?
Jag tror mest det beror på att Daniel Nanskog uttalade sig att vi hade dansat färdigt, och då blev det tändväska. Så det var kul att han sa någonting för en gång som var vettigt.
Ja, du ser. Det är sådana där grejer vi kommer få höra nu i Allsvenskan. Jocke Persson, härligt. Sen har du ju en spelartrupp som kanske inte är lika rolig, fartfylld och fantasifull och frispråkig som sin tränare. Men jag vet inte, Varbergs lagbygge känns sådär. Nu värvar de väl in Robin Tranberg, va?
Från Dalkurd.
Ja, precis. Som har spelat i Varberg tidigare.
Och en del andra spelare som kommer underifrån som är svåra att göra en större analys om. Man har sett jättemycket av Skövde och 2 Åker. Det har inte jag
precis
gjort.
Nej, inte jag heller. Men ja, Varberg, det blir ju en bortamatch om...
Och förlorar då Tobias, en av alla Tobias Karlsson till Häcken.
Ja.
Vilket gör att man... Ja, Robin Bok gick till Örebro också.
Supportrarna till Varbergs motståndare kommer i alla fall jubla om de får möta Varberg på sommaren borta. Det kommer ju alltid bli en...
Jag var där i somras.
Det var
fullt av tyska turister just då. Ja. De sa att det var väldigt mycket turism från Tyskland.
Mm.
Ett nice kallbadhus har de dock där ute.
Ja, där har jag bott faktiskt på hotellet där. Sven-Göran Eriksson var alltså på träningsläger i Varberg med Manchester City. När Hasse Backe kom dit, när Elanio var där, när Joe Hart var andremålis bakom Andreas Isaksson, när Dietmar Hamann var mittfältare. Så att det här var på stenåldern.
Ja.
2007 var det. Tänk att det har hänt. Sven-Göran Eriksson har varit tränare för Manchester City.
Ja, nu är Fredrik Ljungberg tränare.
Ja. det var jättevackert. Jag tror faktiskt så var ju spelarna ute och du vet,
det är en rolig stad att gå ut i.
Ja, de var ute och krökade ganska mycket där och drack bira på krogarna.
Finns en hel del nice ställen nere vid vattnet. Då har vi ju givit en kort reseguide till Varberg istället för att prata om säsongen. Jag såg förhållandevis lite av Varberg under förra säsongen och svårt att säga så mycket om hur de spelar. Det känns precis som för Mjällby att det är viktigt att hålla sig till samma koncept och att de måste handplocka ett par spelare som passar bra in i den modellen för att
det ska funka. Gör ju verkligen Robin Tranberg i så fall. Han kan klubben!
Exakt.
Precis som Olis Uggarna Solskär.
Varberg får en helt ljummen tvågetingar mig också.
Stark två av mig.
I brist på bättre Jocke vetande. Örebro, sista laget som vi vet spelar i Allsvenskan nästa år. Det är som alltid med Örebro svårt att veta om vilket håll det drar åt, och då brukar svaret vara att det inte drar åt något håll alls. Utan att Örebro, de guppar runt i
ingenmansland.
Ja, i trygga händer, men utan att det sprakar speciellt mycket.
En Nordin Gajcik på mittfältet.
Precis. De har tagit in en vänsterback från Brage som heter Benjamin Hjärtstrand.
Ja.
Och de har tagit in Robin Bok från Varberg. Och sen får de tillbaka ett par spelare på lån som man vill undra om det finns en framtid för dem. De har släppt Yasser Kassim, de har släppt Martin Lorentzon. Och några spelare till som inte var så jätteframträdande i A-laget. Men på det hela taget så är det ju, behövs det ju, de hade ju några perioder som var bra förra säsongen. De kommer nog ha några perioder som är bra i år också.
Alltså det är svårt att se att Örebro ska...
Men någon gång måste de ju bryta det här tyranniet av förutsägbarhet. Liksom.
Nej, det är Allsvenskans överlägset mest förutsägbara lag.
Ja, jag önskar Örebro en säsong som sticker åt något håll. Och det är inte sagt om det ska gå väldigt bra eller väldigt dåligt för dem. Men det behövs lite drama.
Ja.
För jag tror att det behövs lite känsla runt det där.
Vem kan de värva då för att få lite drama? Tobias Gran, är han ledig?
Ja.
Han är agent nu för tiden, tror jag.
Ja, det är väl bara att sätta Mattias Renegi som sportchef och se vad som händer. Eller
ja, exakt. Ja. Nej, men Axel Kjell är ju kvar och han, det är väl en...
Jag tycker inte, jag tycker liksom, det är ju helt rimligt att han är kvar. Men ja. Det är ju att de måste nog tänka mer innovativt i hur de rekryterar och sådär. Alltså ta fler risker liksom helt enkelt på spelare. För att det blir...
Å andra sidan ligger man ju och har det ganska bra där. Och Axel Kjell är väl en garanti för hyfsad kvalitet ändå i alla fall, tycker jag.
Absolut. Inga konstigheter
där. Nej, men det ser vi någon bra värvning för Örebro då?
Carlos Strömberg.
Jag har lånat tillbaka honom. Han var ju riktigt, riktigt bra där.
Han var ju det när han gick.
Riktigt bra.
Nej, det är svårt att säga vem den spelaren är, måste jag säga. Ja. Eller vilka spelare det är. Snarare än att jag tror att det är en sån klubb som... Alltså, det är samma sak med Örebro och Kalmar ett par till här. Att jag tror att vad de kan göra bättre än alla andra som gör att de får en konkurrensfördel. Det är ju att ha en otroligt tydlig röd tråd i hur de spelar, och det ska löpa hela vägen ner i akademin så de kan flytta upp egna spelare. För att om de kan få akademier som producerar mycket A-lagsspelare som är bra, vilket ju är en framkomlig väg i Allsvenskan, det är det. Framförallt för de mindre klubbarna. Så jag tror att den långsiktiga vägen framför Örebro och till exempel Kalmar och Sirius för den delen är ju att ha exceptionellt bra akademier där spelarna lätt kan skolas in i ett bra spel. Så då kan man plocka spelare underifrån. Det är lättare än att värva in färdiga spelare ibland.
Sista laget, Östersunds FK. Vad kan vi säga om den? Finns det inte så mycket att säga om dem, va?
Nej, den stora frågan här är ju om det är dem eller Brage som kommer spela i Allsvenskan.
Ja, men det finns väl inte en möjlighet att Svenska fotbollsförbundet kan ge dem dispens att de får spela kvar?
Nej, jag tror inte heller det. Det kändes ganska osannolikt när man följde det där. Och det är väl snarare frågan, mer än någonting annat, är väl vilka spelare i Östersund som lämnar och var de tar vägen. Mm. Det finns ju en hel del spelare där som känns som att de skulle vara bra värvningar för lag i Allsvenskan som är duktiga spelare individuellt. Det är en svårt att göra någonting av det. Samma sak med Brage. Vi avvaktar väl lite med den prognosen för de lagen med tanke på att vi inte vet om de spelar i Allsvenskan överhuvudtaget.
Nej.
Ja, vi ska köra. Nu har vi gått igenom hur det ser ut överallt. Nu får du ändå ge oss någon sorts fingervisning här om vad som är på väg.
Ja, vi kan ta lite korta grejer här som jag har hört från säkert håll. Mjällby jobbar på att få in Genis Kosica från Djurgården. De har slängt iväg en intressefrågan om att köpa honom. Får vi se om de har råd och vad spelaren själv säger. Så att Mjällby är intresserad av Kuzka, och vi får se om det blir av. Sen kom det upp ett rykte här om MFF och en tjeckisk anfallare som heter Musa. Jag kollade med hans agent, han visste ingenting. Däremot kom det ut i tjeckisk media att han förhandlar om ett nytt kontrakt med Slavia Prag. Så att jag tror inte att det är aktuellt med någon gång till Malmö där. Bartosz Gerzlak tackar nej till tränarjobbet i Kalmar. Så de får jobba vidare med...
Han jobbar med U21-landslaget.
Ja, jobbar med U21-landslaget. Så han, de får jobba vidare på ett nytt spår. Så att, ja.
Det tror jag hade varit en bra tränarrekrytering för dem.
Verkligen. Men jag tror inte han vill dit. Jag tror inte
han,
för
han var för smart.
Jag tror inte det är för stökigt. Ja. Ja.
Det var det hela. Ska vi ta några frågor också?
Vi det måste
slänger
vi göra.
Ut vi hade en ju... fråga... En frågebatteri här. En av frågorna från början här från Stefan Seer då, är de flesta stora lagen nöjda med sina trupper? Och vi har ju pratat om det hela avsnittet idag. David Moberg Karlsson till Allsvenskan känns ju rimligt, va? För flera
det
lag.
Känns rimligt, men vi har hört att det fanns det utländska klubbar som ville ha, så han siktar på att vara kvar utomlands i första hand.
Theodor Kjellvar som frågade det, han frågar även vilka kritiska frågor ska förbundet ta med sig som alibi till Qatar? Och jag såg det här, du var ju där på presskonferensen.
Ja, men det är samma som man kör varje år.
Ja, det är lite pinsamt tycker jag.
Ja, men det är otroligt, varför och varje man åker till Qatar? Alla allsvenska lag åker ju inte till de här, de har ju valt bort alla de här länderna, varför kan inte förbundet göra samma sak? Det är så enkelt.
Det är ett låtsasargument.
Däremot såg jag nog jag tyckte
det
var...
Och det är en dum förklaring av alla ja. Som tittar och tror att det inte fanns något alternativ, att det var bara dit man kunde åka.
Däremot läste jag en artikel i Bladet, de hade ju den här sammanställningen om att alla klubbar väljer bort att åka på träningsläger till sådana här Dubai och sådana där. Så hade de en blänkare, han hade tagit upp en blänkare från UNT som alltså har ställt Robert Åman Persson till svars för att han väljer att åka till, till Dubai med familjen.
Men det är inte riktigt samma.
Det är ju, alltså, någon måtta får det vara. Är det där vi är nu, att vi ska ställa enskilda individer till svars för att de åker på semester? Liksom? Nej, kom igen.
Nej, däremot klubbarna kanske man kan förvänta sig mer av. Då, att de inte åker på kampanjturnéer eller på likten som John Barnes och Jason McAteer. Ett konto som jag kan rekommendera att följa på Twitter, till dig också, Disco,
ja.
Road to World Cup 2022. Det är rätt kul, för det är ett propagandakanal för VM i Qatar, där de lägger upp små reklamfilmer och liknande. Aha. Saker med folk som är där och berättar hur fantastiskt allting är.
Ja.
Och nu senast var det då John Barnes och Jason McAteer som var där.
Ja, exakt.
I'm John Barnes and I'm Jason McAteer and this is Qatar.
Nej.
Och sen åker de då, det är en 5-minutersfilm när de är på semester där, ja. Och berättar på slutet att jag trodde aldrig att jag kunde bli så här väl mottagen här i det här landet.
Jag kommer ju bara ihåg när vi var på 1 januari 3 när de åkte till Qatar och vi fick visa en film om Qatars ansökan till VM 2020 och när vi fick sitta i någon typ av virtual reality studio i 3D och åka med i någon form av berg- och dalbana, det visades en film där Zinedine Zidane var liksom den främsta.
Men tror de att hela världen är barn? Ja. Att det är ungefär som att liksom lura ett barn att gå på Disneyland eller gå på Gröna Lund. Liksom. Det är mycket, mycket märkligt beteende.
Här har vi en fråga från Putte, Patrik Sjöblom. Vilka tror ni från januari-turnén har störst chans att ta en EM-plats utifrån dagens status eller vad man ska kalla det? Jag säger Mamer Tankovic, Marcus Danielsson, Isak Pettersson. Sen har jag en joker som jag sagt i Alexander Kasaniklic.
Ja, jag tror väl ungefär samma spelare.
Nej,
att återkommer till Alexander Kacaniklic.
Ja.
Han är
men man får ju hålla fast vid det man säger.
Absolut.
Det är du som bara gör så här. Idag tycker jag Jordan Larsson och imorgon tycker jag vad heter det? Marcus Rosenberg ska med.
Nej, men det blir inte alls defensiv när jag sa det.
Anfallare
till Malmö FF. Gytkär, Pojan Paolo, Gyökeres eller Musa. Vilka spelare ligger nära en värvning?
Gytkär är de intresserade av och kollar upp. Vilket de gör med många. Så jag tror inte de har bestämt någonting än vem de ska ta. Tony Tiger till stortsatta Hammarby Dam. Nej, det har jag hört att det blir inte av. Ponta Ruff, IFK Norrköpings supporter. Tror ni Niklas Eliasson vänder hem och i så fall vart? Nej, jag försöker få tag på och göra en intervju med Eliasson här, men han har varit svår att nå, så att jag ska försöka kolla vad som händer med han. Jag har svårt att säga, han leder väl assistligan i Championship tror jag, så att vända hem är nog inte aktuellt. Det är nog snarare att få en större klubb tror jag.
Vad Årsta Stoffer frågar, vad är mer effektivt för att påverka Qatar? En namninsamling på nätet eller SVFFs kritiska dialog? Jag måste göra en reflektion här då. Att ja. Det här ämnet har väckt extremt lite intresse historiskt. Jag märker att det börjar väcka mer. Och det har nog att göra med att vi kommer närmare det här slutspelet.
Ja.
Och att folk är så trötta på det här svamlet om att SVFF skulle ta någon kamp för rättigheterna och så vidare. Jag är säker på att de samarbetar med massa människorättsorganisationer och så vidare. Ja. Men varför hålla på med det här dubbelspelet?
Ja, exakt.
Det är det som är det märkliga. Det är jätteenkelt att bara inte åka dit. Och det är jätteenkelt att säga, precis som Janne klarar av att säga, att EM borde inte vara upplagt på det här sättet. Nej. Han tycker att det är fel, han tycker det är orättvist och han tycker att det är en idiotisk idé. Det säger han rakt ut. Men ingen kan säga att ja, det är helt sinnessjukt att Qatar är ett så korrumperat val av världsnation för VM 2022. Det borde aldrig ha spelats där. Nej. Men vi måste spela det. Det är ingen som, det säger sig liksom inte på det sättet. Det fattar inte jag riktigt, måste jag säga. Det var inte en svar på frågan. Jag tycker man ska gå mer frontalangrepp då. Det är min strategi.
Totte 1891. Presenterar du dig som hej, det är Daniel Kristoffersson från Expressen eller tja, disco här. När du ringer sportchef, agent, spelare, tränare eller svarar det bara, vad fan vill du? Jag säger aldrig tja, det är disco här. Jag säger hej, det är Daniel Kristoffersson från Expressen. Det är nog mer användbart.
Till mig säger han D-dog. Känner det D-dog.
Magnus Eriksson, inte den Magnus Eriksson frågar, vilket lag tar in vintersbomb? Jag tror att Malmö kommer ta in vintersbomb. Får vi hoppas återkomma till det när de gör det.
Och sen så avslutar vi med Spejer och säger, jag kommer sluta lyssna fram tills det händer lite feta grejer på transfermarknaden. Ut och gräv fram det ni gör bäst. Vet du vad, Spejer? Du får inte lyssna tills det har hänt mer grejer på transfermarknaden. Så jag skickar ut Disco ur den här studion nu faktiskt. Och ber honom försöka lysa med
jag ska
lampan.
Bara ta en aha, enda.
Tyvärr, Spej, det blev inget.
Kristoffer Wilén, Lokes, Sveriges bästa kvarterskrog. Det måste i alla fall aspirera på vad det kan säga, Kristoffer. Den är bra. Men ibland kan det vara lite för mycket hundar där inne.
Är det där du hänger?
Nej, där är absolut inte.
Nej, vad hänger du? Du hänger på coolare ställen så.
Nej, jag går aldrig ut. Hänger i min lägenhet.
Det är ett jävla struntprat.
Ja.
Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.